Lise Tam, åklagaren om krigsbrott, sexhandel och varför det är så viktigt att säga som det är. Det här är Sommar i P1.
Jag sätter på mig den svarta kåpan och det vita kråset. Efter 30 år som åklagare i Sverige äntligen här. För att göra det jag drömt om hela mitt liv. Lagför krigsförbrytare i en internationell domstol. Jag tar hissen till 5:e våningen tillsammans med mina nya kollegor. Vi går in i rättssal 2. Det känns pirrigt och stort. Salen är gigantisk. Jag hittar en plats på andra raden, på höger sida om domarpodiet. På motsatta sidan sitter försvaret. I samma kåpor och krås som vi. Den tilltalare sitter bakom försvararna. Han är från Centralafrikanska republiken och är åtalad för krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten. Han är en medelålders man, klädd i grå kostym. Har ett öppet ansikte och ser rätt trevlig ut. Han småpratar med försvararna. De skrattar och ser väldigt avslappnade ut. Jag undrar om de är det eller om det är bara taktik. Så brukar det nämligen vara ibland. Så kommer målsäganden, det vill säga brottsoffret, som ska höras in i salen. Han går under pseudonymen 1234. Det är en medelålders man från samma land. Han blev svårt torterad under händelserna 2013. Han är också klädd i kostym och sitter i vittnesbåset cirka 10 meter ifrån oss. Han ser allvarlig ut. Jag ser att han tittar på den misstänkta. Jag undrar vad han tänker, hur han känner sig. Plötsligt slår en kortafis i gånggången och alla reser sig upp. Domarna i sina blå kåpor kommer in. Vi bugar och rättens ordförande, Madame la Présidente, ber oss sitta ner. Det känns högtidligt. Idag är det senior trial lawyer Heidi som ska hålla i förhöret med målsäganden. Och eftersom jag talar flytande franska så är min uppgift att lyssna på vittnet och jämföra med den engelska översättningen och påtala eventuella fel. Jag lyssnar intensivt för att inte missa något. Det är en av mina allra första dagar. Här på mitt nya jobb, Internationella brottmålsdomstolen i Haag. Du med din långa erfarenhet och din internationella bakgrund kommer bara smälta in, sa många uppmuntrande till mig innan jag åkte. Kommer jag kunna leva upp till alla förväntningar? Kommer jag klara det här? Ska det här visa sig bli en av mina största utmaningar? Jag heter Lise Tam. Jag är den första svenska åklagaren utsänd från Sverige till internationella brottmålsdomstolen i Haag, även kallad ICC. Här utreder och lagför man de värsta krigsförbrytelserna, brott mot mänskligheten och folkmord. Välkommen till ICC, säger Fatima, vår case manager. Här är ditt skrivbord. Här är din stationära dator. Och här är lite dokument du kan börja läsa. Lycka till! Jag sätter på datorn. Jaha. Det går inte att höja och sänka skrivbordet. Och de små dataskärmarna har minst 10 år på nacken. Datorn lika så. Datasystemen ska inte ens nämna. Sluta gnälla, tänker jag. Teamet har precis påbörjat en rättegång som kommer pågå flera månader. Hundratals vittnen kommer att höras innan allt är klart. Materialet är på flera 100 000 sidor. Mitt team utreder krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som ägde rum efter en statskupp i Centralafrikanska republiken 2013. Vad ska jag göra, frågar chefen Heidi. Läs på allt om dessa 5 vittnen. Okej, var finns materialet? Det får du leta efter själv. Okej, hur gör jag? Kan ingen hjälpa mig? Ingen av juristerna har tid. Gudskelov sitter jag i samma rum som underbara Alessia, en analytiker som är precis 30 år yngre än vad jag är. Med stort tålamod visar hon mig hur jag ska använda några av dessa uråldriga, allt annat än användarvänliga datasystem. Jag läser så ögonen blöder. Jag sitter sent på kvällarna för att läsa in detta gigantiska mål. Nu, vad vill ni jag ska göra? Det är mycket oklart. Jag har inte fått tillstånd att själv förhöra vittnen i rätten ännu. Jag försöker förstå den här rättsliga proceduren som är fundamentalt annorlunda än svenska. Dagarna går. Jag känner inte att jag bidrar. Jag tvivlar på min förmåga. Det här är jättesvårt. De är nog besvikna på mig. Jag lever inte upp till deras förväntningar. Varför är jag så trög? Jag fixar nog inte det här. Men jag är inte ensam. Jag har kollegor som har kommit ett par veckor efter mig och som upplever samma sak, och vi stöttar varandra. Fast efter 3 månader behärskar jag fortfarande inte systemen eller målet. Jag känner mig rätt värdelös. Självförtroendet är i botten. Det var länge sedan jag kände mig så här. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Varför har ofta kvinnor så dåligt självförtroende? Varför tror vi inte att vi duger? Män är ofta mycket bättre på att tro på sin förmåga. Eller så är de bara bättre på att dölja det när de inte har koll. Hur gjorde jag som ung kvinna för att förbättra det? Det har för min del inte kommit av sig själv. Jag har jobbat medvetet på saken. Jag har sökt hjälp. Haft förmånen att få gå i psykoanalys. Det har passat mig. Jag har lärt mig att förstå mig själv. Och acceptera och stå ut med den jag är. Med alla fel och brister. Men också stå upp för att jag är den här utåtriktade, intensiva, pratsamma personer som vissa tycker tar alldeles för mycket plats. Men också personer med ett stort driv som inte är ängslig och som vågar tala klarspråk. Det är väldigt uppskattat hos många, men inte hos alla. Jag är halvsvensk och halvfransyska. Jag har vuxit upp i 2 kulturer. Jag flyttade till Sverige när jag var 8 år. När vi var små sa vi att vi var småfranska. Jag har bara sett fördelar med det. Folk frågar mig om jag är rotlös. Inte alls. Jag är europé. Jag tycker det är helt naturligt att folk är olika. Och att det finns olika traditioner i världen. Och att kulturella yttringar skiljer sig åt. Det är spännande och intressant. Och det stör mig inte. Det är berikande. Det betyder ju inte att jag gillar allt. Och jag tycker det är rätt självklart att man försöker anpassa sig till det land man besöker eller bor i. Jag får ofta höra att jag är frispråkig och orädd. Varför är jag så här? Helt enkelt därför jag tycker det är en fördel. Varför ska man gå som katten kring het gröt? Är det inte bättre att vara rak och tydlig och säga som det är? När jag får fråga om till exempel gängbrottsligheten, då svarar jag ärligt vad jag tycker. Men visst får det konsekvenser. Ibland blir det dålig stämning. Och det är ju obehagligt. Men hellre det än att hyckla. Jag vill kunna se mig själv i spegeln. Varje dag. Och att en del stör sig på mig. Det kan jag leva med. Men en del blir rädda. Det är värre. Jag har fått kritik från vissa makthavare och från vissa chefer. För att jag är allt för rak och inte tillräckligt diplomatisk. Sluta vara så fransk, sa en chef till mig en gång. När du pratar i telefon på franska blir folk rädda för dig. Men kan du franska, frågar jag honom. Förstår du vad jag säger? Nej, men du låter arg. Var jag arg? Verkligen inte. Jag hade precis pratat med min franska väninna Sofie som hade berättat någonting kul och engagerande. Min chef hade utgått från sin referensram och helt missuppfattat samtalet. Han förstod inte vad vi sa och tyckte det lät hårt. Franska kan nog låta hårt och intensivt. Vi pratar ju så fort dessutom. Men fransmän som diskuterar är inte arga. De är bara engagerade och pratar i mun på varandra. Blir det roliga diskussioner? Ja, faktiskt. En annan fråga jag ofta får är varför jag är så modig och orädd. Den är svårare att svara på. Allt är ju relativt. Modig och orädd i förhållande till vad? Jag tycker givetvis jag bara är som alla andra. Kanske ovanligt nyfiken. Och tyvärr måste jag erkänna väldigt envis. Påfrestande för vissa kanske, men för mig en tillgång. Jag har mycket driv och jag ger mig inte i första taget. Men det finns många som jag, inte minst bland åklagare och poliser. Det är kanske just därför jag har det här jobbet. För vilket samhälle idag vill ha ängsliga åklagare? Rädsla kväver all kreativitet och självständighet. Rädda och osjälvständiga åklagare. Vem vill ha det? Åklagarna ska vara skickliga och framåtlutade. För vem ska annars vara det? Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Mina första år i Frankrike bodde vi i en förort i Paris. 6 personer i en lägenhet på 60 kvadrat. 4 trappor utan hiss. Stackars mamma som släpper upp matkassar till 4 barn och kol till kaminen. Var vi fattiga? Nej. Många hade det som vi på 60-talet. Och jag minns inte att jag saknade något. Men det fanns människor som var fattiga på riktigt. De bodde i husvagnar, på gården intill. Och de barnen gick inte i förskolan med mig. Varför? Det fick jag aldrig några svar på då. Redan som liten förstod jag att livet inte var rättvist och att vissa människor blev sämre behandlade än andra. Tyckte jag var fel. Och det kan fortfarande göra mig upprörd, men idag använder jag den energin som känslan skapar till någonting konstruktivt. Varje sommar åkte mamma hem till Sverige med oss barn och vikarierade som läkare för att behålla sin kompetens, kontakten med Sverige och tjäna egna pengar. Vi barn var på landet i Roslagen med morfar och mormor. Jag har underbara minnen från de här somrarna. Vi badade, vi var ute med båten och plockade bär, byggde kojor, bakade bullar, spelade kort. Vi var ett gäng syskon och kusiner i olika åldrar som bara lekte. Och morfar spelade piano på kvällarna så vi alla skulle somna till Chopin. Pappas familj var helt annorlunda. De kom från en europeisk familj som levde i Kairo fram till Suezkrisen 1954. Min farmor och en av fastrarna bodde tillsammans i en stor våning i Paris. Båda var änkor. Vi var ofta där på middag hela familjen och jag tyckte det var dötrist. Det var så tydligt att de hade så olika förväntningar på mina bröder och på min syster och mig. Vi flickor, vi var endast till för behagen. Vi skulle vara finklädda men fick inte leka för då skulle vi smutsa ner oss. Pojkarna kunde leka fritt och fick höra hur stora och duktiga de var. Det pratades om deras framtid men det gällde inte oss. Vi fick bara kommentarer om vårt utseende. Mycket orättvist tyckte jag. Det var en riktig kulturkrock i förhållande till mammas tamska släkt där alla kvinnor var högskoleutbildade sedan generationer. Mamma kom från en privilegierad familj men även bland dem var det ovanligt att kvinnor fick en högskoleutbildning på 1800-talet i Sverige. Det var också lite svårt för pappas familj att hantera min mamma, som var svensk och dessutom mer välutbildad än någon av dem. Kvinna dessutom. Problemet för mig var att jag inte fann mig i den här rollen pappas familj ville ge mig. Jag var en riktig klätterapa när jag var liten. Jag accepterade inte att sitta still och se söt ut, utan jag lekte med pojkarna och smutsade ner mig. Faster skällde bara på mig. Och mamma försökte försvara mig och sa att det inte gjorde något. Mamma gav mig mycket frihet. Jag fick klättra så högt jag ville och leka överallt. Hon visste ju att jag skulle klara av det. Jag skulle absolut inte kuvas och inte heller bli hämmad som hon tyckte att hon hade blivit. Den kärleken, tilliten och friheten min mamma gav mig har varit avgörande. Hon fick mig att känna att det var självklart att jag skulle klara av det. Bara jag använde mitt sunda förnuft. Jag förstod tidigt att det var viktigt att vara självständig, säga emot och ha egna pengar. Jag tänkte inte bli nedtryckt på grund av att jag var flicka. Jag ville vara fri. Jag har därför aldrig varit rädd för överheten. Min pappa, som var född 1915, hade såklart sitt bagage. Han kom från en annan tid, en annan kultur, där det var självklart att män hade privilegier och kvinnor skulle stå till tjänst och lyda. Jag har såklart ärvt bra saker av honom också. Han var social och utåtriktad. Han var en atlet, en gammal boxare, och blev över 100 år gammal. På äldre dag visade han faktiskt att han var rätt stolt över mig. Särskilt när jag blev kallad till franska nationalförsamlingen för att höra om den svenska sexköpslagen. Ett av mina största ögonblick i min karriär. Och det var inte sexköpslagen han gillade, utan äran att hans dotter fick tala inför nationalförsamlingen. För mig var det lagen som var det viktiga. Här vet jag att jag har gjort skillnad. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Jag har alltid gillat äventyr och utmaningar. 1985 bestämde sig mamma och jag att vi två skulle göra en resa ihop. Vi valde Filippinerna och reste runt i 3 månader. Hon var 59 och jag var 24. Jag var redan då en varsenär, men för mamma var det här ett stort äventyr. Vi skulle resa som backpackers, inte bo på några lyxhotell. Hon tog ut all sin semester som hon hade sparat. Det var sommar och jag var mitt i juridikstudierna. Med varsin ryggsäck och ett spritkök drog vi iväg. Vi landade i Manila och letade efter ett billigt hotell. Vi hamnade på ett vanligt, enkelt hotell, trodde vi. Det ägdes av en polis. Där bodde unga tjejer och killar med antingen en partner, en släkting eller ett barn. Det var små rum med en dubbelsäng och eget badrum. Efter ett tag såg vi att de unga tjejerna sminkade upp sig på kvällen, försvann ut och kom tillbaka helt slut på morgonkvisten. Vi förstod då att vi hade hamnat på ett hotell där prostituerade unga flickor bodde med sina familjer. Det var ingen bordell, det kom inga kunder dit, men det var här de bodde. Vi började lära känna dem lite grann, fick en inblick i det fruktansvärda livet som många filippinska kvinnor tvingades utstå. En av flickorna var 16 år. Hon var gravid i 7:e månaden, så hon kunde inte jobba. Mannen som gjort henne gravid, en turist från Arabemiraten, hade lovat henne äktenskap, guld och gröna skogar, men givetvis inte hållit det, utan lämnat henne. Hennes syster försörjde henne och deras mamma. Vi pratade om hennes drömmar, vad hon ville göra i framtiden. Hon hoppades kunna spara ihop ett litet kapital för att kunna starta någon form av business. Hon fick ett sent missfall och genast var hon tillbaka på gatan. Min mamma, som ju var gynekolog, blev orolig. Hon riskerade att få en infektion när hon som nyförlöst tvingades ha sex med alla möjliga olika män. Hon sa att hon var tvungen. Varje natt gick de ut och satt på barer runt lyxhotellen och kom hem helt slut. Det gjorde ont att se. Vi hade ett reseapotek med oss och gav henne en ask antibiotika för det fall hon blev sjuk. Men vad kunde vi göra? Det var inte olagligt på Filippinerna att köpa sex av unga flickor då. Hur kunde dessa rika turister från olika delar av världen ha mage att åka till ett fattigt land och utnyttja barn för sin egen njutning? Utan sexköpare skulle den här handeln inte finnas. Ännu värre blev det när vi kom till ön Cebu. En sen kväll när vi var på väg hem till vårt hotell såg vi en man som gick runt med en liten flicka på kanske 7 år som han försökte sälja till manliga turister. Hon var så tunn och hade kort hår och en smutsig klänning. Han sa till en man, ta henne en stund, du kan göra vad du vill med henne. Det var fullt med folk ute, ingen nappade gudskelov. Hon såg helt frånvarande ut, blicken var tom, troligen var hon drogad. Jag trodde inte det var sant, det var helt chockerande. Jag gick fram till honom och frågade, vad gör du? Är det din dotter? Han svarar inte utan tittar på oss och försvann snabbt iväg i folkvimlet med henne. Jag har fortfarande hennes lilla ansikte framför mig. Det är händelser som den här som fick mig att vilja bli jurist och bekämpa den här typen av brottslighet. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us. Your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Ni lyssnar till Sommar. Jag heter Lise Tam. På 80-talet fanns det flera hundratusen prostituerade kvinnor på Filippinerna. Idag vet vi att tusentals filippinska barn utnyttjas av män via internet. Den här typen av brottslighet måste bekämpas med kraft, och det gör vi faktiskt i Sverige. Mina duktiga kollegor har verkligen bidragit till att utveckla rättspraxis så att män som sitter i Sverige och beordrar sexuella övergrepp på barn via nätet döms för våldtäkt. Det är ganska nytt. Sexhandel har jag som åklagare ägnat en stor del av mitt yrkesliv åt. Jag glömmer aldrig en gång när jag tillsammans med två kvinnliga utredare åkte till Litauen 2002 för att hålla förhör med en ung litauiska som har hamnat i klorna på ett gäng människohandlare. Vi möttes av två manliga åklagare som hade fått uppdraget att ta hand om oss och hjälpa oss under utredningen. De ville bjuda oss på middag på någons landställe som låg vid en vacker sjö. Vi skulle bada bastu, för det gör man tydligen med sina gäster. Det de inte visste var att förövarna i vårt ärende hade gjort precis det. Lurat tjejerna in i en bastu där de utsattes för hemska övergrepp. Vi höll masken, men var mycket tydliga. Här var det inte frågan om en gemensam bastu. Här fick det bli dam respektive herrbastu, och inte ville vi dricka vodka heller. Nästa dag skulle vi träffa flickan som skulle avslöja var den misstänkte huvudmannen bodde. Vi kan kalla honom Viktor. Vi får hjälp av den lokala polisen som har fått fram ett telefonnummer till en misstänktes bostad. Nu ska de ringa honom utan att avslöja sig. Och jag föreslår att de använder min svenska mobil eftersom jag har hemligt nummer, trodde jag. Perfekt, säger polisen och ringer på numret men får inget svar. Lite senare samma dag ringer min telefon och en man som pratar ryska säger något jag inte förstår. Men jag uppfattar att han säger Adam. Jag vet att det är namnet på platschefen i det kriminella nätverket i Sverige. Men det är också namnet på min unga litauiska kollega som jag därför ger luren till. Han finner sig direkt och spelar med när Viktor skäller ut honom för att han har ringt och stört hans fru. Viktor berättar att han är i Norge och att Adam ska ringa på det här numret som syns på min displayer. Så fort Adam har lagt på kastar jag mig på telefonen och ringer spaningsledaren i Sverige. Viktor befinner sig i Norge. Det här är hans nummer. Kontakta polisen i Norge som kan gripa honom. Skriv ett underlag så jag kan gå till rätten och begära telefonavlyssning på Viktors nya nummer. Viktor blir så småningom gripen i Finland. Hade han hunnit hem till Litauen, där han var medborgare, då hade vi inte kunnat få honom utlämnat till Sverige. Men tack och lov, idag har vi mycket bättre verktyg på den här fronten. Jag undrar vad han tänkte när han ringde mig. Vem trodde han att jag var? En av tjejerna? Inte förstod han att han av misstag hade ringt en svensk åklagare i alla fall. Han ångrade sig nog bittert. How deeply are you sleeping or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. Hold me down, I'm so tired now. Aim your at the sky. Take me down, I'm too tired now. Leave me where I am. Fire! Mm. Victor dömdes till 12 års fängelse för människorov, grova våldtäkter och grovt koppleri. Adam dömdes också till 12 års fängelse. Många bidrog till att vi lyckades få fällande dom i det här ärendet. Det var verkligen teamwork. Efteråt kunde polisen höra på telefonavlyssningen att kriminella varnade andra hallickar för att åka till Sverige eftersom man riskerade så stränga straff. Här såg vi verkligen att en lyckad lagföring var brottsförebyggande. Problemet med dessa män är att även om de får långa fängelsestraff så återfaller de i samma typ av brottslighet gång på gång. Dessutom får de straffrabatt om de begår många brott. Det kallas aspirationsprincipen och innebär i korta ordalag att när en gärningsman döms för flera brott samtidigt och får ett gemensamt straff så bedöms det allvarligaste brottet till sitt fulla straffvärde medan straffvärdet för övriga brott reduceras i en fallande skala. Det innebär i praktiken att ju fler våldtäkter en gärningsman har begått, desto lägre straffvärde har varje våldtäkt. Det funkar för olovliga körningar, men det är inte rimligt när det gäller den här typen av brottslighet, menar jag. Polis och åklagare behöver verktyg som är anpassade till dagens teknik för att spåra gärningsmän som köper barn och utnyttjar dem sexuellt. Vi behöver kunna samarbeta smidigare med länder utanför EU. Vi behöver följa gärningsmännens ekonomiska transaktioner. Förövarna som säljer barnen begår ju brotten för att tjäna pengar. Sexköparnas pengar. Vi behöver spåra kommunikationen som är en förutsättning för att sexköparna ska kunna komma i kontakt med de som säljer barnen. De ska inte kunna gömma sig bakom krypterade chattar och anonyma konton. Personer som ägnar sig åt detta måste vi kunna avlyssna. Det betyder givetvis inte att polis och åklagare ska kunna avlyssna allt och alla. Självklart ska det finnas rättssäkerhetsgarantier och en domstolsprövning. Ska vi kunna förhindra allvarliga brott måste vi kunna avlyssna i ett tidigt skeende. Krypterad kommunikation behövs i totalitära stater där det inte finns fri media och oppositionen förföljs. I rättsstater som Sverige måste rättsväsendet hänga med. Vi måste kunna fortsätta att använda avlyssning och andra hemliga tvångsmedel trots att tekniken har utvecklats. Det är statens skyldighet att skydda brottsoffers integritet. Det glöms ibland bort i debatten. Därför är det viktigt att den nya lagen om preventiv avlyssning träder i kraft. Det har vi inom rättsväsendet kämpat för länge. Det är kanske kontroversiellt i Sverige, men i andra rättsstater fungerar motsvarande lagstiftning utmärkt. Och till de som säger, sexköp, är det så farligt? Det finns faktiskt tjejer som har det här som ett vanligt jobb. Det är väl deras ensak vad de vill jobba med. Svarar jag att jag har personligen i mina ärenden aldrig träffat någon kvinna som gillat att vara prostituerad eller som har gått tillbaka till träsket när de väl har lämnat det. Aldrig. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Att bekämpa orättvisor och kämpa för lika villkor för män och kvinnor har varit min grej hela livet. Det var det som gjorde att jag blev jurist och sen åklagare. Det är ett jobb som har passat mig och jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord är de allra värsta brotten och det påverkar så otroligt många människor. Det är så viktigt att det inte finns någon straffrihet för dessa brott och att även om förövarna blir lagförda decennier efter att brotten begicks ska alla veta att förr eller senare kommer lagens långa arm att fånga dem. Oavsett var de befinner sig. Brotten äger rum där det är krig och kaos och rättsstaten lyser med sin frånvaro. Krigsbrotten är egentligen väldigt många grova brott som mord, våldtäkt, frihetsberövanden, tortyr som äger rum i en särskild kontext. Lite förenklat, där det pågår en väpnad konflikt. I krig har soldater rätt att döda varandra i strid. Det är inte någon krigsförbrytelse. Om man däremot ger sig på civila eller krigsfångar bryter man mot krigets lagar och begår brott. Det är det som pågår i bland annat Ukraina just nu. Det är väl ingen som har missat att ICC har utfärdat en arresteringsorder på Putin. Jag kan tyvärr inte avslöja så mycket eftersom det råder strikt förundersökningssekretess. Men jag kan säga att krigsförbrytelser preskriberas aldrig. Förr eller senare begår den ryska presidenten ett misstag och då kan han gripas. Under tiden har han ett slags reseförbud till stora delar av världen. Och för en narcissistisk man som Putin är det nog väldigt förnedrande. Det är en viktig signal till alla. Begår du krigsförbrytelser riskerar att du blir lagförd förr eller senare i ditt hemland, i ett land där du råkar befinna dig eller slutligen på ICC. Jag ska inte sticka under stol med att det är svårt att utreda krigsförbrytelser i ett annat land. För det första är det jättestora utredningar. Det ligger i sakens natur att det är otroligt många enskilda brott och många gärningsmän och brottsoffer. Det kan vara svårt att identifiera vem som har gjort vad och vem som har ansvaret. Det är svårt att vara på plats och samla bevisning. Det kan vara svårt att samarbeta med länderna där brotten har begåtts. ICC har ju ingen egen poliskår. Vi är beroende av att komma in i landet, höra vittnen, dokumentera brottsplatserna. Det kräver tillstånd från myndigheterna i det aktuella landet. En annan svårighet är de språkliga och kulturella barriärerna. Det har inte minst visat sig i det ärende jag jobbar med just nu, Centralafrikanska republiken. Sango, det officiella språket, saknar tempus. Man pratar bara i presens. Det betyder att om man ska prata om någonting som har hänt tidigare eller prata om framtiden, måste man förklara det. Dessutom finns inte årtal på samma sätt som på svenska. Man pratar om antal säckar och ett årtal måste beskrivas med en hel mening. Det är verkligen bäddat för missförstånd. Det är inte heller viktigt vilket år man är född. Man ändrar sin ålder om det behövs för att få ett jobb eller en annan fördel. Man anses inte ha gjort något fel. Däremot är den etniska bakgrunden, vilken stam man tillhör, extremt viktigt. Landet är huvudsakligen ett kristet land. Men det är självklart för en man att ha flera fruar och väldigt många barn. Och även ta hand om syskonbarn. Man gör inte riktigt skillnad på egna barn, styrbarn och syskonbarn. Man tillhör samma storfamilj. Även det kan leda till missförstånd och ett ifrågasättande från jurister i väst. Man måste helt enkelt förstå den aktuella kulturen och inte bara utgå från sin egen referensram. Annars kan det, som ni hör, bli väldigt fel. Rose and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds. Att lyckas bevisa ett krigsbrott är som ett riktigt pussel och detektivarbete. Det visste jag innan jag kom till ICC. 2006 åtalade jag nämligen Jack Arklöv för grovt folkrättsbrott. Att arbeta med krigsbrott och sexhandelsmål är att ständigt möta otroligt utsatta människor och ta del av fruktansvärda berättelser. Jag glömmer aldrig de här människorna, berättelserna eller bilderna. De finns kvar i mig efter alla år. Jag har läst ett stort antal förhör med hemska beskrivningar om kvinnor som blir våldtagna och torterade. Av ett gäng soldater inför barnen. Och när mannen får reda på det, överger han kvinnan. Hon anses oren och tillhör någon annan. Precis som hon var ett föremål eller ett djur. 10 år senare är hon fortfarande stigmatiserad. Det är så viktigt att lagföra de här brotten. Att våldta kvinnor och barn är ofta en del av krigsbrotten. Och ännu svårare att utreda på grund av stigmat. Och såklart påverkar det mig. Men när man jobbar med de här ärendena måste man vara professionell. Man kan inte låta känslorna styra, även om känslorna självklart finns där. Det jag har gjort är att jag har läst berättelserna många gånger. Första gången är det smärtsamt, andra gången också. Men sen börjar man vänja sig och man kan fokusera på den arbetsuppgiften man ska utföra. Jag ventilerar också mycket med kollegorna. Det är värre med filmer och bilder. Det är svårare att värja sig. Det fastnar på näthinnan. Det som gör att jag ändå vill jobba med det här är att det är så viktigt. Att jag genom att göra ett bra jobb verkligen kan göra skillnad. Och det är värt mer än alla tårar. Och att vi nyligen fått fällande domar ger oss också styrka. Men en sak till är viktigt. Att ha ett rikt privatliv. Där man kan ladda batterierna. Det har jag alltid haft förmånen att ha. Familj, vänner utanför jobbet. Som jag kan prata med om annat. Jag åker till landet med barn och barnbarn. Vandrar i bergen med min man. Åker till mitt tredje hemland Danmark där jag har bott mycket och älskar att vara. Äter en god middag med min son. Eller kanske bara cyklar en tur. Det första journalister tar upp med mig när de ringer är vad jag sa 2017 i radions Studio 1 när jag konstaterade att Rinkeby nästan var som en krigszon. Att polisen i Rinkeby tvingades arbeta som militären när de konfronterades med de kriminella gängen där. Vilket liv det blev. Jag hade visserligen varit i hetluften tidigare, men här blev väldigt många upprörda. Ministrar, rikspolischefer, min arbetsgivare. Jag tyckte att vi skulle kolla hur andra länder gjorde när de hade avväpnat sina väpnade styrkor med barnsoldater. Jag tog upp FARC-gerillan i Colombia som ett exempel. Idag, i debatten om gängbrottsligheten och dagliga skjutningar, är det inte många som ifrågasätter det jag sa då. Jag tycker dock fortfarande att vi inte är tillräckligt intresserade av hur andra länder gör som har just liknande problem. Vi kan inte bara titta på USA. Vad har andra länder i vårt närområde gjort som har funkat? Som i Tyskland där de har specialiserade klanåklagare till exempel. Vi måste ta del av aktuell och relevant forskning. Vissa delar av rättsväsendet gör det. Polisen, kriminalvården, Brå gör det. Men alla behöver vara involverade. Psykiatrin också. Det är en självklarhet i flera länder jag har besökt. Det är viktigt att komma ihåg att brottsligheten i sig inte har ökat, men den har förändrats. Det är gängmorden med skjutvapen och sprängningarna som har ökat. Och bedrägerierna. Samtidigt har vi inga bankrån längre. Och tyvärr kommer det ta tid innan det vänder. Jag tror att vi måste försöka förstå mekanismerna bakom våldet och inte barrikadera oss i politiska skyttegravar. Vad är det som får en 15-årig kille frivilligt mörda någon han inte ens känner för att uppnå högre status och för att i bästa fall tjäna en liten hacka? En del pratar om socioekonomiska faktorer. Att det är på grund av fattigdom, narkotikahandel, bristande integration. Faktorer är det. Men är de orsaken? Nej. De flesta som har det knapet begår faktiskt inte brott. Det är mycket få personer som begår allvarliga brott. De begår desto fler brott. Det är därför man ska satsa resurserna på att fånga upp just de här killarna tidigt. För det är trots allt mest killar som begår brott. På senare tid tycker jag att debatten har blivit lite mer nyanserad. Fler röster har kommit till tals och bra exempel har lyfts fram. Vissa frågor som tidigare var tabubelagda kan man ta upp nu utan att bli lynchad. Och det är viktigt. För att om vi inte pratar om verkligheten kommer vi aldrig kunna förändra något. Visst är det så att många av dem som ingår i de här gängen och som skjuter på varandra kommer från så kallade utsatta områden. Och från familjer som inte är väl integrerade i det svenska samhället. Men man måste komma ihåg att de utgör en otroligt liten minoritet. De allra flesta går det ju bra för. På vilket sätt utmärker sig den lilla minoriteten som begår de riktigt allvarliga brotten? Enligt ett antal forskare på området beror det främst på oviljan eller oförmågan att följa regler och på låg impulskontroll. Inte på att de kommer från fattiga hem. Man måste skilja på riskfaktorer och orsak. Går det att göra någonting åt det då? Ja, det gör det. Men man måste börja tidigt. I förskoleåldern. Eller redan på BVC. Som man gör på vissa ställen. Det är därför föräldrarna är så viktiga. Föräldrar vill sina barn väl. Föräldrar älskar sina barn och vill att det ska gå bra för dem i livet. Jag hörde en gång kloka Nalin Pekgul på radion, en tidigare politiker. Det var i filosofiska rummet på P1. Hon beskrev olika uppfostringsmodeller som trianglar. I Sverige uppfostrar man barn som en upp- och nervänd triangel. När barnen är små är gränssättningen stor. Föräldrarna kontrollerar barnen hela tiden. De får knappt göra något på egen hand eftersom man är så rädd för att de ska skada sig eller skada någon annan. Ju äldre de blir, desto större frihet får de. I tonåren, som alltid är en utmaning för alla, leder det ofta till mycket konflikter, men de flesta kommer ur det helskinnade. I Mellanöstern är det lite tvärtom. Triangeln är åt andra hållet. När barnen är små har de stor frihet, men ju äldre de blir, desto mer begränsade blir de. Att det är så här i till exempel Mellanöstern och i många andra delar av världen beror givetvis på att det ofta finns så många andra vuxna runt omkring som ser till att barnen inte far illa. Man pratar om att det är en hel by som uppfostrar barnen. Det är klart att dessa två uppfostringsmetoder krockar med varandra i Sverige. Här finns ju inte hela byn och alla släktingar. Det är därför det är så viktigt, tänker jag, att alla barn går i förskolan. Så vad är det barnen måste få med sig tidigt? Jo, språket förstås. Men också att pojkar och flickor har samma rättigheter och skyldigheter. Att lösa konflikter utan att slåss. Och generellt lära sig de sociala koderna som gäller i det här samhället. Det är här, i tidig ålder, vi ska fånga upp de sårbara individerna och de föräldrar som behöver extra stöd. Well, I'll be damned. Here comes your ghost again. But that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone. För 15-åringen som åtar sig ett beställningsmord är det tyvärr oftast för sent. Inte för alltid såklart, men för många år framåt. Först när han har mognat och börjar förstå konsekvenserna av vad han har gjort och tröttnat på det kriminella livet är han mottaglig för stöd och behandling. Då kan han ju vara 25 år. Därför tror inte jag på påföljden sluten ungdomsvård för den här lilla gruppen unga som begår de allvarligaste brotten. Jag har läst många yttranden för socialtjänsten som gång på gång har fått orosanmälningar på unga grovt kriminella pojkar. De har initierat utredningar, ibland placerat pojkarna på olika institutioner. Men pojkarna har rymt och fortsatt att begå brott. Ibland har de blivit dömda till vård i hemmet. Jag stödjer tanken att vi ska inrätta särskilda ungdomsfängelser inom kriminalvården. Det ska vara mycket välutbildad, kompetent personal som jobbar med de här ungdomarna. Döms man för ett mord ska man också avtjäna ett längre straff än max 4 års sluten ungdomsvård som det är i huvudsakligen idag. Det är inte heller rimligt att blanda barn och ungdomar med helt olika behov och problem på samma institution. Barn som behöver vård därför att de skär sig och mår dåligt ska inte behöva bo tillsammans med unga pojkar som har åtagit sig att skjuta ihjäl en annan människa. Det är ingen bra lösning. Den här lilla gruppen pojkar blir kanske inte bättre människor av att sitta inlåsta i ett ungdomsfängelse, även om de får en utbildning. Men för den här gruppen som utför beställningsmord, människorov, förnedringsrån och grova våldtäkter väger statens intresse och skyldighet att skydda befolkningen tyngre än brottslingens välbefinnande. Rätten till liv, artikel 2 i konventionen för mänskliga rättigheter. Jag hörde ord från mina läppar som aldrig vilat i min mun. Tankar aldrig tänkta som nya väggar i ett rum. Har ingen ödes. Tanken ger ingen ro, men vem vänder vindarna? Vem får mig att gå dit jag aldrig gått? Vem tänker? Men min lista på vad som behövs för att ro på gängbrottsligheten är inte slut där. Bara längre straff är inte lösningen. Vi måste först och främst kunna lagföra dem. Och jag har envist framfört mina och kollegornas förslag till alla regeringar, oavsett politisk färg, i många år. Vi behöver kunna avlyssna telefoner även om gärningsmannen är under 15 år. Idag anlitas barn som torpeder av äldre kriminella för att alla vet att de är straffimmuna. Här på ICC är det en självklarhet att använda sig av kronvittnen. Alltså att gärningsmän på en lägre nivå berättar vad huvudmännen har gjort. Här blir det inte ens fällande domar utan kronvittnen. Även i Sverige behöver vi ett effektivt kronvittnessystem med åtalsöverenskommelse innan åtal väcks. Jag vet att det är kontroversiellt, men det fungerar väl i många andra rättsstater och det medför att man kommer åt huvudmännen. Vi behöver, som resten av EU redan har gjort, kriminalisera deltagande i brottslig sammanslutning så att vi kan stoppa de värsta brotten på förberedelsestadiet. Jag har skrivit en rapport om det här och jämfört några EU-länder som har haft den här lagstiftningen länge. Och den är mycket effektiv. Det krävs dock en grundlagsändring för att införa den här lagstiftningen. Och i väntan på det ska vi reformera dagens regler om förberedelser, det vill säga att någon vidtar specifika planeringsåtgärder för att begå brott. Och stämpling, det vill säga att till exempel två personer kommer överens om att begå ett brott. Dagens regler är helt föråldrade, men nu är det på gång. Regeringen har tillsatt en utredning. Och det finns ännu mera som jag i min roll som åklagare menar måste till. Ett annat problem vi har idag och som har förvärrats är att anstiftarna sitter utomlands i länder utanför EU och beordrar brott. Många har säkert läst om den kurdiska räven, men de är fler. Vi har svårt att få dem utlämnade till Sverige, alternativt får de lagförda där de befinner sig. Vi måste hitta andra sätt att förhindra dem, eller i vart fall försvåra för dem att begå brott. Frågan vi ska ställa oss är, vad driver dem? Svaret är pengar och makt. Hur kan vi stoppa det? Strypa pengarna. Hur? Specialiserade poliser och åklagare och ökat samarbete även med länder utanför EU. Och mera gemensamma regler. Sverige behöver ha samma regler som gäller i större delen av EU när det gäller penningtvätt. Dessutom behöver vi kunna åtala juridiska personer. Jag tycker det ska vara oförskämt dyrt att använda sig av bolag för att begå brott. Det skulle förbättra möjligheterna att komma åt bedrägerier mot välfärdssystemen radikalt. Det är för enkelt att begå brott genom bolag. Och det är bedrägerierna och narkotikan som göder gängen. Att socialtjänsten, skolan, polisen med fler delar information avseende barn på glid ska vara huvudregeln. Sekretess behövs för att skydda till exempel en hemlig adress om en person är hotad av sitt ex till exempel. Men det ska inte förhindra att myndigheterna samverkar för att rädda ett barn från att bli torped. När det gäller makten är det mer komplicerat. En del av morden och sprängningarna som har drabbat Sverige den senaste tiden hänger ihop med blodshämnd. Hittar man inte måltavlan så mördar man en närstående istället. Det blir en kollektiv bestraffning. Hela familjen är ansvarig för vad en individ i den familjen har gjort. Precis det vi ser händer i Sverige i detta nu. Madeleine Albright, legendarisk politiker, myntade uttrycket: det finns ett särskilt ställe i helvetet för kvinnor som inte stöttar varandra. Där vill inte jag vara. Det finns också så kallade gatekeepers. Kvinnor som har kommit högt upp i hierarkin men som hindrar andra kvinnor från att växa. Jag har mött en del av dem, i Sverige och utlandet. Jag tycker synd om dem. De kan inte ha ett roligt liv. Hela tiden ses över axeln. Bland de finaste komplimangerna jag har fått är just från medarbetare som har tackat mig för att jag såg dem, uppmuntrade dem och gav dem chansen. Fick dem att våga och bidrog till att de fick växa. Det värmer verkligen. Men faktiskt, det är en självklarhet, närmast en plikt. Rent intellektuellt kan jag förstå känslan hos kvinnor som känner sig hotade av andra kvinnor och är avundsjuka och missundsamma. Samma missundsamma kvinnor lyfter emellertid ofta yngre män. Men känslomässigt förstår jag det inte riktigt. Vad har de att förlora? Man lyfter väl andra för den goda sakens skull, för att gynna verksamheten, för att uppnå det bästa resultatet. Vi har väl ett gemensamt uppdrag? Ja, och vi som älskar vårt jobb och som brinner för saken mer än för karriären har i vart fall ett gemensamt mål. Det är att göra skillnad, på riktigt. Nu låter jag väl som en präktig moraltant. Men jag gillar verkligen inte folk som skaffar sig fördelar, tar åt sig äran på andras bekostnad, fusk, nepotism, oschysst agerande bakom ryggen. Det straffar sig förr eller senare. Jag säger det igen. Jag vill kunna se mig själv i spegeln varje dag. Alla behövs nämligen. Min mamma brukade säga, det spelar ingen roll hur skicklig kirurgen är. Om inte operationssalen är ren och instrumenten inte är sterila, då riskerar patienten att dö. Jag har därför rätt svårt för personer som tycker att de är lite finare i kanten bara för att de har en viss titel och som inte värdesätter och respekterar jobbet andra yrkeskategorier gör. Goda idéer kommer nämligen från alla möjliga olika håll. Sen gäller det att få lov att genomföra de goda idéerna. Jag tror att det är främst tack vare min mamma som jag har blivit den jag är. Att jag tycker systerskap är viktigt och självklart. Hon hade en djup och varm relation till sin mamma. Hon fick goda och djupa vänskapsrelationer till många andra kvinnor och det mönstret går i arv. Jag är helt övertygad om att min dotter kommer få samma goda relation till sin dotter. Mönstret går igen på ett positivt sätt. Men lugn. Bara för att du inte har haft en god relation till din mamma är det inte kört. Du kan skaffa en annan positiv förebild. Det viktiga är att ett dåligt mönster inte upprepas när du själv får ett barn. Jag har fått en del gratis, jag vet. Jag har bra relationer med män också såklart. Självklart har jag och vill jag lyfta duktiga och engagerade män. Och jag har mött många, både inom mitt eget skrå men också inom polisen. Jag är inte rädd för att uttrycka min åsikt. Jag är inte rädd för att uppstå diskussioner. Tvärtom, jag tycker det är berikande. Och så fort jag är i en mer internationell miljö är det goda egenskaper att ha. I Haag, i Köpenhamn, i Paris eller New York är jag som alla andra. Inte mer frispråkig än någon annan. Men i Sverige är det, jag vet. Det beror på flera saker. Dels är många här rädda för konflikter. Man gillar konsensus. Jag gillar också konsensus, men jag är liksom inte rädd för en debatt. För mig är en diskussion och en konflikt två olika saker. Med åldern har jag lärt mig att sätta på och stänga av knappen, beroende på var jag befinner mig. Jag har också lärt mig att hitta och koncentrera mig på det positiva. Överväger det, ja då räcker det långt. Och jag har lärt mig att skilja på vad som är mitt ansvar och någon annans ansvar. Kan jag påverka ett händelseförlopp? Ja, men då gör jag det. Kan jag inte, ja då släpper jag det. Kan låta enkelt. Men det går inte att spilla energi på saker man inte rår på. Jag har alltid en plan B. Och jag går vidare om jag konfronteras med en stängd dörr. Man har faktiskt bara ett liv. Men nu, äntligen, efter drygt 8 månader på ICC, kan jag faktiskt ärendet. Och har lärt mig att hantera datasystemen hyfsat. Men känner jag att jag bidrar? Ja, faktiskt. Men kanske inte som jag trodde. Det främsta jag gör är att bekräfta och stärka mina fantastiska yngre kollegor. Få dem att växa och våga. Visa dem att det inte är så farligt att göra fel. Stå upp för dem när högre chefer inte är schyssta mot dem. Öva med dem att hålla förhör i rätten. Och inte minst, värdera bevisning. Och så bakar jag fröknäcke som jag har med mig på våra brainstorm-möten. Jag har också infört fika. Och champagne när en ung jurist hållit sitt första förhör i rätten. Det ska firas. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, je remue le ciel. Det är snart dags för mig att sätta punkt på mitt sommar. Men jag har en sak till jag måste säga, och kanske det allra viktigaste. För att kunna underlätta integrationen måste vi ha noll tolerans för hederskulturens avarter, och vi ska satsa på mammorna. Hur gör vi det då? Lättare sagt än gjort. Satsa på språket förstås. Vissa lär sig svenska på nolltid, men för en medelålders person med låg utbildning är det faktiskt inte så lätt. Vi måste stå ut med att svenskan inte är perfekt. Man bör kunna skaffa sig ett jobb och känna sig nyttig ändå. Vi måste också vara mycket tydligare med att det är svensk lag som gäller och ingenting annat. Däremot måste vi acceptera att människor är olika. Och vi måste också sträcka ut en hand och bjuda in. Och det är just mammorna som är nyckeln. De är närmast sina barn och vill dem väl, men oftast längst ifrån det svenska samhället. De har ofta många barn, är mammaledig i åratal och inte sällan lågt utbildade. Jag tycker givetvis inte att papporna ska slippa sitt ansvar. Det kommer bara att ta längre tid för vissa av dem. Jag är helt övertygad om att det går att vända den här negativa trenden och få med alla på båten. Vi behöver brobyggare, det vill säga välintegrerade kvinnor och män från samma land som kan språket och kulturen. Men innan man sätter igång med att koppla en brobyggare med en mamma eller en pappa i behov av stöd, måste man kunna tillräckligt mycket om kulturen i det landet hen kommer ifrån. Vi måste tala klarspråk och våga ställa frågor. Inte utgå ifrån att alla automatiskt känner till, förstår och anammar det svenska sättet att leva, som skiljer sig så markant från resten av världen. Vi är så marinerade i vår egen kultur att vi inte förstår att det är vi som är udda. Så oavsett var jag bor och lever kommer jag fortsätta att bekämpa orättvisor. Jag kommer fortsätta säga som det är och fortsätta att ingripa om någon blir illa behandlad. Jag kan helt enkelt inte låta bli.
Producent Helena Groll och tekniker Johanna Karell. En som talade om gängkriminalitet i sitt sommarprogram 2022 var journalisten Diamant Salihu, som intervjuat en 10-årig pojke i Rinkeby.
Vad har du för framtidsplan?
Alltså, jag vet, alltså, det är långt kvar tills jag blir vuxen. Det kan ändå vad som helst kan ändå. Alltså,
som?
Att personer dör, jag dör, många mer saker.
Det är alltså svaret en 10-åring i Rinkeby ger när han får frågor om hur han ser på sin framtid. Jag blir helt stum och arg. Efter alla år som jag bevakat gängmiljön och alla mordplatser jag besökt, så blir det Osmans ord som tydligare än någonting annat får mig att inse de yttersta konsekvenserna för de barn som växer upp mitt i våldet. Barn som oroar sig för att de ska dö. Det är inte det Sverige som våra unga förtjänar.
Sök efter Sommar i P1 med Diamant Salihu i appen Sveriges Radio Play.